Hej och välkomna till Tredje huset, vår podcast om astrologi. Jag heter Charlie Book och med mig har jag min poddkollega
Lotta Svensson.
Ja, underbart. Med oss idag har vi en gäst och du får gärna presentera dig själv.
Det är Wilhelm Axling här. Inbiten astrolog sedan cirka 50 år tillbaka i tiden kan man säga. Och jag har mitt eget företag. Håller kurser, tar emot klienter, kurser i Spanien, varit med en del i media, tv, radio och sådär. Så att jag har hängt med länge i det här.
Är den spanska astrologin annorlunda?
Nej, det vill jag inte påstå. Alltså jag har bara förlagt en del av min kursverksamhet till Spanien för att det är ett trevligt klimat och sådär. Så att jag har bara haft svenska deltagare på mina kurser där.
Nu fick jag ännu en impuls då, men jag har ju mina vädursimpulser där. Det var ju det här med om du har varit något inne på astrokartologi.
Astrokartografi.
Astrografi. Om var någonstans man har sina placeringar så där, var om det ändras någonting just utifrån Spanien, om det är något som du har kollat upp.
Ja, alltså det, man applicerar ju födelsehoroskopet på världskartan och då uppstår det ju en massa linjer och då tänker man sig att de här platserna som berörs av de här linjerna, där blir man särskilt mycket laddad då utav, beroende på vilka linjer som hänger ihop med respektive himlakroppar, så möter man väldigt mycket av de energierna på just de punkterna på jorden. Och det där fungerar ju uppenbarligen, men det finns också en avsida med det, och det är att jag föreställer mig att vi föds på rätt tid, på rätt plats. Att just den här födelseplatsen där vi liksom har vårt födelsehoroskop, där har vi vår optimala laddning eller möjlighet för det som vi ska förverkliga under våra liv. Men sen behöver vi, alltså jag tänker att det alltid är nyttigt att resa iväg för att liksom ladda om eller liksom resetta. Vi hamnar ofta i låsningar, vi vecklar in oss i saker och ting och då åker man på semester och så kommer man hem med en slags nyförvärvad energi, va? Att man ser lite annorlunda på saker och ting. Men sen finns det även människor som liksom deserterar, om ni förstår vad jag menar, från sin livsuppgift. Att de fastnar så fullständigt i det som vad de egentligen var menade att förverkliga. Att de helt enkelt schappar, de flyr ifrån det som var ämnat. Och så lever de kanske ett acceptabelt liv i Spanien eller någon annanstans. Men det kanske inte blir den där hitten, den där riktiga fullträffen. Att det är någonting som skaver. Nej, precis. Som att man har lämnat den ultimata utmaningen och så håller man till godo med något second best istället. Va? Jag har inte 100 belägg för att det är på det viset, men jag tycker mig kunna märka att det kan vara någon, ligger något i detta. Alltså.
Gick lite händelserna i förväg där.
Ja.
Vi hade ju tema för dagen.
Okej.
<Okay. laughs> Men det är hemskt intressant. Man kan komma in på så många sidospår.
Ja, just det, precis. Ja.
Vill du säga något mer om dig själv? Till exempel din solmåneascendent eller sådär?
Jag är ju då en typisk väder, måste jag väl säga. Jag har ju både solen och Mars och Venus ganska tajt ihop alldeles i början av väduren. Men sen så bryter jag av då med en fiskmåne och en skorpionascendent. Så att kokar man ihop det där så blir jag väl en slags blandning mellan eld och vatten. Jag har både mycket impulsiv energi och blandat med väldigt mycket hyperkänslighet i många lägen. Det är inte så lätt att kombinera eld och vatten som ni förstår. Men det är fasligt intressant.
Det är ju min erfarenhet också av de som har mycket eld och vatten, att det blir som det blir någon sån här steam train effekt.
Japp. Så är det. Absolut. Ja. Och när ni föreslog samtalsämnet för den här podden då, så skulle det ju handla om lite mundan astrologi. Men jag har inte lagt så mycket krut på det, utan jag går tillbaka till det som är själva hörnstenarna. Hela astrologin bygger ju lika mycket som bokstäverna i alfabetet får oss att skapa ord och meningar och lära oss förstå saker och ting. Så är ju himlakropparna i astrologin det som är våra grundarketyper. Det är där energin uppstår från första början. Och där har jag utvecklat ett eget system som jag kallar för planetsviter. Men det är också ett slags solsystemets psykologi. Att den som uppfann begreppet arketyper, det var ju Carl Gustav Jung, den berömde psykiatriken, som menade på att alla vi människor härbärgerar samma grundenergier. Vi har liksom fadern och modern, och vi har de här olika uttrycken i ett slags personligt hopkok inuti oss själva. Ungefär som på en inre teaterscen. Och det är därför det är så intressant då att konstatera att varje person har sin egen individuella uppställning av de här inre skådespelarna eller delpersonligheterna eller arketyperna, vad vi nu väljer att kalla det för.
Och Jung var ju själv också inne på astrologi en del. Jag har ju köpt hans lilla röda, höll jag på att säga.
Ja, just det.
Den är väldigt stor.
Så. Ja, det stämmer. Ja.
Den är ju intressant också om man vill ägna timmar åt att tyda ut hieroglyfer.
Mm. Precis, om man vill det. Ja. Jo, så att allt det här som jag gör då, det grundar sig på att helt enkelt spåra tillbaka till den ursprungliga, den rena, gudomliga källan. För att när vi föds in i den här världen så blir vi väldigt snabbt präglade utav det som jag kallar för den här världens skuggor. Vi människor på jorden, vi lever i ett slags skuggspel kan man säga, där vi ganska snabbt tappar bort vårt original, vårt autentiska själv. För att vi är så måna om att överleva, att bli älskade, att bli beskyddade, att våra föräldrar tycker om oss och så vidare. Alltså vi har sådana överlevnadsbetingelser som gör att vi låter oss luras av hur världen önskar att vi ska vara, istället för att vara de människorna som vi egentligen är födda att vara. Så vi hamnar liksom i en skilsmässa mellan vårt autentiska själv och den här präglingen som vi blir liksom påtvingade, pådulade kan man säga. Och då bygger hela det här systemet med planetsviterna, det bygger på att jag har gjort en tidslinje till varje himlakropp, där jag delar upp det i dåtid, nutid och framtid. Och som ett exempel så kan jag visa då upp den här bilden. Nu ska vi se, nu ska jag hålla den så här. Blir det synligt där, va?
Mm.
Ja.
Mm. Hur ska man förklara den då för lyssnare?
Då ska jag förklara att mittbilden, det är en bild av källan, den gudomliga källan, alltså vårt naturliga varande kan man säga.
Och vi kan säga till lyssnarna att det är ett hjärta i liksom guld-orange-aktig
färg. Jaha, det finns inga bilder i, det är bara ljud.
Det är både och. Vi har både en ljudversion och en videoversion. Ah, men vi kommer ha några som bara lyssnar.
Jag förstår. Det autentiska, det är ju egentligen mittbilden. Va? Det är, och det är också det enda som är verkligt, som är verklighet, alltså oskymd. Alltså den ljusa verkligheten som inte är belagd i skuggor eller trauma eller prägling. Sen när vi tittar på den vänstra bilden, då tänker vi oss att det nyfödda barnet som strålar som en sol, som det där guldhjärtat där, möter sina föräldrars skuggor. Och eftersom barnet är omedvetet och bara liksom kan referera till sin egen upplevelse, så tror det lilla barnet att det själv är skymt, fast det i själva verket är föräldrarna som är skymda. Så man kan säga att det lilla barnet tar på sig föräldrarnas skuggor och skruvar ner sitt eget ljus för att anpassa sig och överleva.
Mm.
Och i motsvarande grad som man har blivit skymd i sin bakgrundshistoria, så kommer man då att i den här bilden försöka skruva upp ljuset. Man utvecklar en strategi för att försöka få tillbaka sitt stulna ljus som man har förlorat i sin bakgrundshistoria. Men den där bilden är drama och den bilden är drama. Och det här är det enda som är sant, för att inuti dramat så lyser den här solen hela tiden. Det är bara det att vi har stängt dörren och dragit ner rullgardinen och glömt bort att vi redan är fullkomliga gudomliga varelser. Och sen har jag alltså byggt på med hela solsystemet på ett liknande sätt. Så beskriver jag varje arketyp då enligt, här har vi månen till exempel. Och sen så får ni bestämma om vi ska gå igenom alla arketyperna eller hur ni vill göra. Jag kan gå igenom allihopa om ni vill det. Det får ni bestämma.
Mm, det är ju, alltså det är, samtliga planeter är det upp till Pluto då som du använder dig av. Använder du fler av från solen, månen och sen Merkurius ut till Pluto?
Ja, allihopa.
Ja.
Det låter ju väldigt spännande.
Mm. Mm. Absolut.
Och det är bara jag i hela världen som gör det här, så att jag är helt övertygad om att det här är så kraftfullt att dela in den här tidslinjen på det här sättet. Och jag märker ju det på mina klienter också som får den här informationen, att det händer saker.
Mm.
För det blir liksom som ett sätt att lysa till, att återkoppla till den här bortglömda människan som vi är i vårt ursprung. Ja.
Går ju hand i hand med psykologin också, hur man jobbar den här, tänker på psykoanalysen som Jung och Freud var inne på en del.
Absolut.
Att man jobbar utifrån de delarna, fast vi använder oss nu av astrologiska arketyper då.
Mm.
Att det går hand i hand. Men som sagt, han var ju inspirerad av astrologin, Jung, så han mergade ju dem till. Idag så finns det ju inte riktigt något utrymme för att det finns, man mergar ju psykologin och astrologin, men samtidigt så finns det ett glapp emellan beroende på hur man vill använda det.
Ja, det kan man säga, absolut. Men just det här systemet med att skilja ut det som är den äkta, alltså den rena tonen. Jag skrev lite om det där också i den här pdf-filen som jag skickade, om att i vårt levnadsdrama, alltså med drama då menar jag hur vi människor lever som i ett slags teaterskådespel. Alla människor gör det. Som om livet på jorden är en teaterpjäs. Horoskopet, det är det manuskript vi får i handen när vi föds. Och så säger vår skapare, lev det här dramat. Och då undrar vi, ja men varför då? Jo, för att genom att leva det här dramat eller det här skuggspelet så kommer du tids nog att vakna upp ur teaterpjäsen. Och bli medveten om att du inte är den här teaterpjäsen. Du är inte den här identifikationen. Utan du är snarare den som är gömd, skymd inuti teaterpjäsen. Ungefär som om en skådespelare på Dramaten som hela sitt liv bara har trott att han är den här skådespelarrollen. Plötsligt skulle vakna upp mitt i pjäsen och undra, vad fan gör jag här? Vem är jag? Vänta, jag har ju bara en mask på mig. Alltså, från det ögonblicket har en människa vaknat upp, och då finns ingen återvändo. Då måste man liksom börja klä av sig sina kamouflage, sina roller. Då blir man en fruktansvärt obekväm person för resten av skådespelarna som fortsätter sitt envetna spel. Och då börjar man leva ett slags dubbelliv. Att med en sida av sig så bevittnar man skådespelet från sin autentiska medvetenhet. Och med en annan sida så försöker man fortfarande passa in. Man vill behålla sina kompisar, sina sociala roller och så vidare. Så att man börjar leva en slags lite schizofren tillvaro faktiskt för att passa in. Va? Och det kan man också bli fruktansvärt skicklig på med åren. Jag har tränat på det sedan 30 år tillbaka. Jag är ganska duktig. Jag tror på det. Jag tror ingen utan vidare kan säga att jag... Alltså människor kan känna ett obehag ibland, har jag märkt. Om man tittar, om man liksom genomskådar någon människas mask, om den personen inte alls är medveten om något annat än sitt skådespeleri, så kan den personen känna sig väldigt obekväm. Som att jag står och tittar på någonting som den här personen själv inte kan se. Precis som, vad fan tittar du på? Liksom, vad håller du på,
med? Ja, det blir hotfullt.
Det blir hotfullt, va? Ja. Och egentligen så menar man ju bara väl, va? Man önskar ju samma befrielse för varenda människa som är liksom fånge i sig själv. Så önskar man ju att alla ska hitta vägen ut.
Mm. Och samtidigt får man acceptera då att varje människa har sin egen livsresa och måste få göra det i sin takt, och det kan vara oerhört frustrerande, särskilt när man själv kommer upp i något uppvaknande och vill väcka andra och tänka, förstår, men deras uppvaknande kanske kommer om ett år eller om 20 år. Exakt. Eller i nästa liv eller vad det nu kan vara, hur man nu ser på det.
Precis. Och det finaste jobb jag kan göra som astrolog, det är att använda den här tidsspeglingen mellan bakgrund och framtid och liksom frilägga det som är den autentiska delen som tillhör nuet. I nuet finns ingen separation, där är allt ett, där umgås allting liksom som i en gudomlig enhet. Så att splitten kommer egentligen genom de här olika, det här olika rollspelet, kan man säga. Mm. Ska vi kika på flera arketyper?
Det tycker jag absolut. Vi kanske kan läsa texten på dem också, för det kan vara spännande för någon som lyssnar också.
Okej. Då har vi ju, ska vi se här.
Månen. Jag kan om du håller upp så kan jag läsa det.
Då
har vi på mittenbilden en måne i sin prakt.
Det är den autentiska själen. Mm. Den tidlösa själen.
Och här står det, förlåt, jag tänkte bara jag kan läsa, det står inre trygghet, tillit, att känna sig hemma.
Mm. Om vi tänker oss månen som liksom vår lägenhet, vår kroppslägenhet där vi ska bo i hela livet. Det är där vi boar in oss och månar om oss, va? Och för att kunna göra det på ett bra sätt så behöver vi liksom en grundtrygghet, vi behöver näring, vi behöver sömn, vi behöver vi. Alla våra behov utgår ifrån månen. Vi tänker oss när vi fortfarande ligger i livmodern, då har vi ju alla de behoven tillgodosedda helt per automatik, va? Och sen föreställer vi oss efter vi har fötts, så är vi omgivna som av en osynlig livmoder, som en slags bubbla eller en slags krockkudde, men det är inte så dumt det heller, men i alla fall. Och även om vi har en väldigt kärleksfull mamma så kommer hon i alla fall att lämna oss i sticket i små korta stunder. Vi kanske ligger hungriga, vi kanske skriker, vi kanske fryser, och när mamma har lämnat rummet, då vet inte det lilla barnet om mamma någonsin kommer tillbaka. Alltså, det finns ingen sån medvetenhet hos ett litet barn. Och så småningom då så utvecklar vi den här, va? Det sårade lilla barnet. Och i samma grad som vi har blivit sårade här i vårt ursprung kommer vi i motsvarande grad att anlägga en känslomässig mask, en iskall mask, ungefär som att vi släpper inte in någon innanför tröskeln för att det påminner oss om den smärtan och de såren som vi fick tidigt i livet. Va? Men ytterbilderna här, det är drama. Fast det är som en balansgång mellan två olika dramatiska, det är som en dramatisk gungbräda. Det som tynger på ena sidan försöker man liksom jämka upp på den sidan. Men egentligen har aldrig någon skada skett, för att det finns ingenting som kan beröva oss den här gudomliga själen som vi har med oss in i livet. Den är alltid intakt. Grejen är att vi glömmer bort det. Vi förlorar kopplingen med den själsnärvaron, så att säga. Så det är månens roll. Va? Kommentarer?
Jag tycker det låter väldigt... It makes sense, liksom. Jag läser en astrologikurs just nu och sen som heter Ashuta Bhava. Och vi har pratat mycket filosofi och just det att man glömmer sin egen inre kärna, liksom det som är den eviga andesjälen, och att liksom, vi glömmer att vi är perfekta inombords eller sådär, att det liksom finns den här perfektionen, för att vi kommer in i den kroppsliga, materiella verkligheten och då börjar glömma, och att det hela tiden handlar om att påminna sig själv om att så här, om det spirituella och andliga, och att vi är andliga också. Ja, jag tycker det låter som samma sak för mig, och det känns härligt.
Det är som om glömskan skulle skydda oss ifrån den smärtan som liksom gror i det här såret där man har glömt bort sig själv. Att det är som att liksom, precis som den här känslomässiga masken. Jag släpper inte in någon innanför tröskeln där det gör ont. Jag håller liksom känslomässigt avstånd till människor. Speciellt om de triggar såna här punkter som är särskilt sårbara. Och det där ser man särskilt tydligt hos alltså människor som har mycket vatten i sina horoskop. Om de är födda i skorpioner till exempel, som har väldigt mycket kontrolldrama för sig. Kräftan som skyddar sig bakom sitt skal, eller fiskarna som skyddar sig väldigt mycket genom sin föreställningsvärld. Fiskar kan vara experter på att hitta undanflykter och komma bort ifrån det som är attachment, alltså det som gör ont.
Jag kan tycka att månen är bland de svåraste himlakropparna liksom att förstå. Trots att det är så mycket kring månen så tycker jag att jag har svårast att greppa den. Jag vet inte om det handlar om mig själv, för att jag är typ kräftascendent med månen i skorpionen, om det har någonting med det att göra, eller om det är så att månen är så, det är så mycket kring månen att det blir svårgreppbart.
Vet, månen fångar ju upp liksom hela ditt personliga ljus. Hade vi ingen måne så kunde du inte liksom erfara din person. Alltså det som gör det så komplicerat. Eftersom du indirekt går via känslan för att möta dig själv i ditt eget solljus. Mm. Om du då är tvilling med skorpionmåne så kan man också dela upp vattentecknen i olika delar. Va? Där är ju kräftan, det är den här själen som bor i en idyllisk liten stuga vid stranden i en liten sådär inramad liten fin sjö sådär, och de har sitt hemman, de är skyddade där. Va? Så när det kommer till skorpionmånen, då tänker vi vattnet ungefär som en kratersjö i en vulkan. Och den är lika djup så den går ända till jordens medelpunkt. Och du vet, då ska man pejla ända hela vägen in till sin födslorot för att förstå upp den, vad som bor i mina rötter. Va? Det är inte särskilt enkelt. Och där blir ofta skorpionmånarna ett mysterium för sig själva. Liksom.
Ja, det är inte precis där man vill smälla upp sitt hus vid den här vulkaniska kärnan.
Det är inte så attraktivt kanske. De husen är ganska billiga att köpa. Nej, men vi har ju sen fiskmånen, där har vi ju hela oceanen. Va? Och det är det som skapar ett sånt bekvämt, flyktigt beteende hos ånfiskarna. De vet liksom inte riktigt var gränsen mellan mina och andra känslor går. Fisksoppa brukar jag kalla deras känslor. Mm. För. Ja, jag är medskyldig, jag har ju fiskmånen där. Så att man delar in elementen också i sina undergrupper beroende på vilka tecken man kopplar dem till. Va? Mm. Ska vi kika på Merkurius?
Tycker det tycker jag.
Ja. Och då har vi ju varje himlakropp har ju också en teckenstyrare. Och nu glömde jag säga det att solen tillhör ju förstås lejonets tecken. Och det är kopplat till hjärtat, livets hjärta, skapelsens ljus, det som är vårt självförverkligande och vår upplevelse av livet här och nu. Och månen tillhör ju kräftans tecken, hur vi speglar det livet som alltså vi upplever det genom hur vi känner oss inuti och det som stör våra känslor och allt det där. Och där kan man väl säga att kräftan är ändå den mest hyperkänsliga. De som har kräftmåne, de kan känna en särskild utsatthet för det. Och sen har vi Merkurius som är då kopplat till tvillingarnas tecken. Men till skillnad från de andra himlakropparna så har ju Merkurius två tecken som den är kopplad till. Va? Och det är alltså både tvillingarna och jungfrun. Merkurius är ju kopplad till vårt logiska sinne, mindet, det som pågår i det mentala fältet. Allting som rör hjärnkontoret hör ihop med tvillingarna eller Merkurius. När vi är nyfödda och opräglade så kan man säga att Merkurius är kopplad till det som livet vill låta oss förstå alldeles naturligt utan att vi krånglar till någonting eller gör någonting komplicerat. Som om livets hjärta ville tala om för vårt förstånd hur saker och ting egentligen ligger till. Men det där manipuleras bort redan när vi är små barn, i synnerhet nu i modern tid så är det ju en enorm överstimulans på det intellektuella. Man slänger ju till och med småbarn iPadar och telefoner och det är dataspel. Och det skapar också den här, alla de här bokstavskombinationbarnen. De blir liksom överstressade i sitt mind. Och det blir en salig röra. De får inte ihop allt virvar av information. Så det blir liksom en slags split mind. Och det är på den sidan, den här förvirrade människan där.
I dåtiden då?
Ja, precis ja. Och sen som vuxna, då försöker vi liksom lägga pusslet genom att låsa in all information. Vi försöker härleda det i begripliga små moduler. Va? Som om vi sätter små etiketter på vad olika ord och tankar hör hemma. Och då är det som ett sånt här betingat reflexspel. Att när vi har våra sociala koder, när vi pratar, om någon säger en sak, aha, då plockar vi fram den lilla asken med den etiketten och så serverar vi den kopian. Men det är liksom det är inget kreativt intellekt. Det är bara kopior, det är inlärt, det är gammal skåpmat och det finns inte så mycket kreativitet i det, va? Men i den här mittbilden, det är när tankarna kommer så nära livet som det överhuvudtaget är möjligt. Och där blir vi människor fasligt intelligenta när vi vågar fånga vårt förstånd i flykten, liksom i nuet. När vi säger såna där helt spontana oregisserade saker som bara liksom poppar upp ur oss, va? Så är det väldigt mycket liv i de tankarna. Vad säger tvillingen Lotta där om den här reflektionen till exempel?
Jag funderar på väldigt mycket associationer så som sig bör. Ja, jag funderade lite grann på det här med Merkurius olika tecken, hur det tar sig uttryck. Där får min mind iväg.
Vad har du Merkurius då? Vilket tecken?
I oxen.
Ja.
Och det har jag funderat mycket på. För jag har liksom inte riktigt förstått vad det har, på vilket sätt det manifesterar sig. Men det gör ju att det blir en lite mer jordad tvilling. En del mer praktisk, mer estetisk, tänka i färg och form, men också det här att man behöver uppleva istället för att bara tänka, att man faktiskt behöver göra någonting fysiskt för att förstå det.
Du kanske är mer mån om att pröva dina tankegångar för att hitta fram till vad som verkligen är hållbart, vad som är att lita på. Merkurius i oxen är väldigt mån om att det ska finnas ett slags värde, att det är något värdefullt, i något genuint, något hållbart, något äkta gods i tänkandet. Kan du känna igen det, tycker du?
Absolut. Funderat mycket på den. Det känns bara den betyder intuitivt, för den är så, oxen är så omerkurial.
Ja, det kan man säga. Och de kan ta god tid på sig också. De liksom idisslar tänkandet och tänker gärna om och liksom kör ett varv till för att de, innan de riktigt har så att säga landat i det kan vara lite konserverade människor som stagnerar i sitt tänkande är gärna benägna att liksom konservera sina tankegångar så att det blir lite väl stillastående också.
Ja, beroende på vad allt det där andra påverkas av också. Med mycket vädur kanske, mycket tvilling. Då kan det vara bra med någonting som stabiliserar in något jordaktigt också. Det var min fundering kring Merkurius. Hur den tar sig uttryck i olika tecken och sådär. Och när den inte... Det tycker jag är spännande. I och med att den inte är så långt borta från... Den är aldrig så långt borta från soltecknet, så blir det liksom en sån här sorts, nu är jag en sån här, den här personen är en sån här sorts vattenman eller en sån här sorts fisk eller vad det nu kan vara, så blir det med en Merkurius som är där eller mitten eller precis efter eller en prick på och sådär.
Nu ska jag också passa på att säga det apropå det här med Merkurius i olika tecken, och det gäller alla himlakropparna i sina olika tecken, att jag är fullständigt emot det här tänkandet om att en himlakropp är i sitt fall, att den är upphöjd, att den är hit och dit. Alltså, alla valörer är precis lika viktiga. Och jag skulle till och med säga att Merkurius i tvillingarna, det är småskolan för Merkurius, för det är där den hör hemma. Men om vi sen flyttar Merkurius till det mest avancerade av alla tecknen, nämligen fiskarna. Alltså en Merkurius som ska försöka förstå fiskarnas värld, det är astrologins universitet. Och då säger man i den traditionella astrologin att Merkurius i fiskarna, det är helt skadligt och det är värdelöst. Och då kan man lika gärna taga sig av dagar, alltså, för det är inget, det är meningslöst att ha
så. Jag vet inte om det är någon som säger så egentligen, men man säger det kan vara svårt att hantera rent naturligt. Däremot kan du ju få både poeter och konstnärer och lyric songwriters med Merkurius i fiskarna.
Oh ja, precis.
Men det är inte lika naturlig energi att hantera, utan det kräver, det blir ett motstånd, men i motstånd föds också en utveckling. Precis. Tycker jag ändå många traditionella astrologer säger också, när de pratar om psykologiska
astrologer. Ja. Men jag menar, det är för enkelt att avfärda de här olikheterna som att de är skadliga, va? Och det är väldigt trist för människor, speciellt då de som har Merkurius i fiskarna till exempel, att få lära sig att ja, det är bara skit med det här, alltså det är ingenting, och det, jag är felskapt. Alltså det är farligt att lägga in värderingar, nedsättande värderingar, För det finns inte, va? Det är ett mänskligt påfund och det är olyckligt att det har blivit på det viset.
Mm.
Ska vi kika på Venus?
Det tycker jag.
När vi pratar om oxen så är det ju samma sak med Venus. Va? Att, förresten, jag ska säga det också om olikheten mellan Merkurius i tvillingarna och jungfrun. Det bästa sättet att förklara det är ungefär som att tvilling Merkurius, det är som att slänga upp en massa pussel, en hel pussellåda med 5000 bitar, slänga upp det rakt upp i luften. Och sen ska jungfru Merkurius få äran att plocka ihop pusslet och göra det begripligt. Det är ungefär den skillnaden. Va? Bägge behövs.
Ja, jag gillar den.
Ja. Och sen är det likadant här med Venus. Om vi tittar på den.
Där har vi ett hjärta igen.
Där har vi hjärtat igen, va? Och det betyder helt enkelt att när vi föds till den här världen så är vi 100 000% kärlek. Varken mer eller mindre. Och kärleken står i intimt förbund med egenvärdet. Har jag ett dåligt eller ett lågt egenvärde, då tror jag mig inte vara värd så mycket kärlek. Och just det här upplevelsen av att jag är värd någonting, den är intimt kopplad till just Venus. Va? Och då tänker vi så här, att om jag föds in i en familj av föräldrar som de kanske ligger i skilsmässa och de har en massa kärleksgnabb eller de på något sätt har väldigt svårt att, alla störningar i kärleken mellan mina föräldrar. Gör jag då som det omedvetna barnet att jag tar på mig föräldrarnas skugga och av någon anledning så börjar jag tro att jag inte är en älskvärd person. För att mina föräldrar behandlar mig inte särskilt kärleksfullt för att de är upptagna av sina sorger och bekymmer. Då börjar jag alltså ifrågasätta, är jag verkligen en älskvärd person? Och det här skulle jag säga, det är det största gisslet vi har på jorden. Att vi människor tappar bort vår självklara tro på att vi är älskvärda människor. Och då börjar vi gå runt med friarhoven och ber andra, snälla ge mig lite kärlek. Och alla, men om alla har tomt liksom i sina hovar, vem ska ge? Det blir en bristvara.
Mm.
Och bristen på kärlek på jorden ersätter vi människor med lånade, alltså tröstevärden. Istället för villkorslös kärlek så hittar vi, och då tittar vi på den här sidan.
På framtiden då?
Ja, hur vi människor försöker kompensera för vår kärleksbrist. Och där har vi en hel industri av påhitt. Hur vi kan köpa oss fria, vi kan köpa lyxiga saker. Kvinnor målar sig. Män köper dyra bilar och båtar och hus och fan och hans moster. Allting för att liksom ersätta en för istället för, det blir en slags värld av istället för kärlek. Och det gör att den här bristen på kärlek permanentas i och med att den fryses in i artificiella världen. Alltså alla slags istället för saker, istället för kärlek. Så kan man säga att man fryser in möjligheten att nå den äkta kärleken. Den finns i mittenbilden där. Och det är ju en oerhörd befrielse att på något sätt komma fram till att lära sig skilja på vad är den lånade kärleken. Alltså, det finns även människor som har så lågt självförtroende att de lever ett second hand-liv. De tror sig inte vara värda first class. De nöjer sig med ett second hand-liv. De skaffar sig en second hand-partner som också är berövad sitt egen värde. Och de bygger ett slags mediokert, hålla till godo med, ja, det får väl bli så här. Alltså, det finns inte det där, det finns inte den där möjligheten att tro att livets gräddhylla skulle vara mig förunnat. Va? Allt ifrån dem till de här fabiöst rika människorna som har så mycket ägodelar och så mycket välfärd. Så det är de som är längst bort ifrån. De har verkligen liksom visat ut sig själva ifrån närheten. Jag tror en människa som, det finns någon religiös tanke om det där. Det är lättare för
kamel att komma in genom ett nålsöga.
Ja, tack. Där har vi det.
Från Bibeln.
Precis.
Mm. Än en rik att komma in i himlen.
Jajamän, det tror jag stenhårt på.
Mm. Var det Venus som myntade det uttrycket, tror jag?
Ja, det har definitivt med det att göra, det tycker jag. Absolut. Mm. Ja. Och Venus hör ju hemma i oxen. Om vi tänker det materiella, ekonomiska och även skönhetskonst, hantverk, det som är liksom antikvitet, alltså den jordiska skönhetsvärlden är väldigt kopplad till oxen. Venus i oxen. Sen när vi kommer till den mer, vad ska vi kalla det för, alltså Venus har ju också hemma i vågen. Men där har det ju mer att göra med den sinnliga kärleken. Alltså kärleken mellan människor som är på samma våglängd. Hur man skapar harmoni, hur man kommer överens, hur man medlar. Vågen är väldigt mycket det här att balansera upp, att jämna ut, att stryka med hårs, liksom hitta samförstånd och sådana saker. Så där kan man säga att Venus är mer på en luftig våglängd, medan oxen är mer förknippad med det världsliga, jordiska. Liksom. Så. Och bägge behövs. Så att det är så. Och sen motsvarigheten till Venus, eller motsatsen till Venus, hittar vi ju här då.
Här har vi eldiga färger, rött.
Här har vi eldiga färger, va? Mm. Och då pratar vi om Mars. Och då tänker vi, Mars, den rena kopplingen med Mars, det är ju liksom tändstiftet. Instinkten, den tändande gnistan till saker och ting. Det som sätter igång en aktivitet, en rörelse. Den är ju alldeles naturligt medfödd. Om vi tänker nå det lilla gossebarnet som får syn på, efter jag säger gossebarn, bara för Mars är ju kopplat till det maskulina. Den lilla gossen som får syn på någonting som den väldigt gärna vill ha, en liten vädurspojke tänker vi oss, så sträcker ju det lilla barnet ut handen för att greppa rent impulsivt, spontant. Om föräldrarna då är där och daskar till ungen på handen för att det är något olämpligt eller de tycker inte att det är okej, då blir ju liksom det lilla barnet avbruten i sitt viljeuttryck. Om sen den där avbrottet upprepas tillräckligt många gånger, så kommer det lilla barnet till sist, när det får syn på den där attraktiva grejen som den vill ha, och får ångest för att den minns hur ont det gör om den försöker greppa om det där. Då vänds energin inåt och imploderar i frustration och ilska. Och en pojke med imploderad energi kommer sen att försöka lösa det på den här sidan genom att på olika sätt blåsa upp en sån här machofigur med mycket muskler och kaxighet och lite manschauvinistiska drag. Men inuti det där muskelberget har vi fortfarande den här vätskrämda lilla pojken som blev avbruten i sitt viljeuttryck. Och på bägge yttersidorna här så har vi drama. Och det här är det enda som är verkligt. Den här viljeimpulsen, den ligger vilande kan man säga, men alltid intakt så fort man hittar sprickan mellan i det här dramat som hela tiden utspelar sig. Mm. Nu har vi pratat om de, man ska säga, mer strikt personliga himlakropparna. De sträcker sig egentligen vidare, även de omfattar även Jupiter och Saturnus, men då hamnar vi liksom i ett slags mellanläger där det både angår oss personligt och även kollektivt, va?
Mm. Mm. Social.
Har ni några synpunkter så här långt? Annars går jag vidare med Jupiter.
Så jag funderar lite grann på Mars nu, så där, hur det tar sig uttryck också där utifrån olika tecken. Mm. Jag tänkte det här, en Mars-defekt som jag har sagt, om ni ska prata om defekter eller när saker inte riktigt går som de, som så bra, eller att en klient kan uppleva någonting, någon svårighet med det, det är ju när det finns bristande, när inte den här, jag menar, ett horoskop som kanske har för lite eld, eller där Mars är liksom disabled på något sätt, att man liksom inte får det här uttrycket riktigt, man får inte ut det här impulsen, den kommer inte fram, att det kan finnas väldigt hämmande kraft i det. Så jag började applicera det här till hur den här arketypen tar sig ut, för det är ett sätt att växa, eller en utveckling av det här skulle kunna vara den här machotypen. Men jag funderar också på den här liksom inhiberade mars också, när det blir en initiativlöshet. Att det skulle kunna vara en potentiell efterföljd av en begränsad mars.
Ja, precis. Men det är helt riktigt som du säger, va? Att mars hör ju då hemma då traditionellt i väduren, för att man tänker väduren har den snabbaste, impulsivaste kopplingen till den här startknappen, det som sätter igång alltihopa. Medan om vi tittar på vågen så är det ju samma behov av aktivitet, men då ska det liksom jämkas och det är en ambivalens och de väntar med att sätta igång någonting, för att de ska först hitta att det ska vara jämvikt på allting och att man inte skadar någon, och att liksom alltid, att man vill helst få alla människors okej innan de gör någonting, va?
Det är inte alltid så enkelt.
Det är inte alltid så enkelt, jag skulle säga omöjligt kanske. Så att Mars trivs ju bäst i eldtecknen, väder, lejon och skytt. Men om vi delar in elden, Mars-elden, i de olika underdelarna där, så kan man säga att lejonens eld, det är ju den synliga lågan, ljuset, det som är kopplat till solen. Medan skyttens eld, skulle jag snarare säga, det är liksom toppen på eldslågan, den här blålila svetsande delen, va? Och där har vi den intuitiva elden. Skytten har en fasligt utvecklad känsla för vart energin är på väg. Och där har de sin spekulationstalang. Skytten är lite gambler. De har känsla för liksom hur saker och ting kan komma att utveckla sig. De ligger lite före, och ligger de väldigt före kan de också vara väldigt självgoda, lite dryga, lite kaxiga och veta bäst och lite såna där saker, va? Och
det är ju Charlie ett nötskal. Ja.
Du känner igen det där.
Jajamän.
Jag hörde inga högljudda protester.
Nej, men optimismen kan man väl svänga in på det andra. Det kan vara både positivt och negativt, hur man väljer att se på det.
Ja, men det är ju så med en gubbe som står på Solvalla och har satsat en förmögenhet på en kuse. Det är klart som fan han måste vara optimist och tro att min häst vinner. Så det är alltid så när skytten satsar på någonting, va? Då satsar de alltid på rätt kort ända till de inser att aj fan, det var nog en nitlott i alla fall. Liksom.
Kanske borde stoppa någonstans i alla fall.
Men då går vi ju, ja, då passar det ju rest att gå över till Jupiter också.
Ja, det passar väl alldeles utmärkt. Mm. Här har vi
Jupiter. Radioövergång.
Ja, precis. Och som ni ser här då, så den naturliga Jupiter, den förlänar oss med naturens egen visdom. det som vi kan kalla för naturens egen intelligens. Att vi människor har en medfödd klokhet. En slags känsla för vad som är rättvist, moraliskt, gott och så vidare. Alltså den tron på det goda livet är väldigt förknippad med Jupiter. Va? Men den här naturliga godheten vandaliseras väldigt snabbt när våra föräldrar börjar prata över huvudet på oss. För de liksom försöker piska in i oss saker som de tror att inte vi har förstått. Det är det jag menar med prata över huvudet. Och så småningom så börjar man bli osäker på sig själv. Och så tänker man, fasen, jag kanske inte har fattat det här riktigt. Och så hamnar man i skolan och utbildningar och skit. Och så börjar man liksom, när man börjar känna sig splittrad mellan det man själv tycker är sunt och förnuftigt. Mellan det som man får lära sig. Det blir en split där, va? Och så småningom utvecklas det till kunskapskomplex. Man kanske börjar tro att jag är nog lite dum i huvudet kanske. Eller ja, något sånt där. Man blir helt enkelt osäker. Och i motsvarande grad som man har blivit osäker på sitt kunskaps, sin visdom, så kommer man i motsvarande grad att utveckla den där besserwisser-personen på den andra sidan. För att dölja sin osäkerhet kan man bli en sån odrägligt självupptagen människa med att predika för andra vad livet går ut på. Man pekar med hela handen och föraktar andra människors synpunkter, allt för att dölja att man inte känner sig riktigt påläst och klok själv. Men om vi tittar på den naturliga visdomskällan här, så tänker vi oss att sanningen och meningen med livet har ett bäst föredatum som går ut hela tiden. Alltså, det föds ny visdom i varje ögonblick. Och den visaste visdomen, det är den som föds just nu och nu och nu. Men vi är så upptagna av att vi liksom dröjer kvar i gammal skåpmat. Och vi får kunskapskomplex, vi har inte läst alla intelligenta böcker som vi tror att vi måste läsa, eller all intelligent upplysning som egentligen är historia. Jag föraktar inte visdomshistorien, men om den gör så att vi människor hämmas i att förändra vår syn på livet, då skulle ju utvecklingen stå still. Vi måste ju liksom beakta att all visdom bygger ju liksom vidare på gamla kunskapstraditioner. Så det bästa är väl om man liksom har en liten fot i ett slags naturligt förstånd. Men det viktigaste är att jag själv tror på min egen visdom, min egen förmåga att tolka saker, min egen reaktion när jag ser att det där verkar orättvist, det där verkar osunt, men så där kan man väl inte göra. Att man litar på den här visdom. Vad säger du om det, du som är skytt? Jag menar, den här reaktionen, reagerar du starkt när du möter, vad ska vi säga, orättvisor eller...
Ja, det har jag alltid gjort. Det är ju en väldigt stark känsla av rättvisa. Liksom.
Ja, precis. Ja. Rättvisepatos. Och på grund av det så säger man också att skytten, det är sanningssägarna i zodiaken. Eftersom skyttarna tror så starkt på sina livsövertygelser, så kan de liksom inte ljuga. För att de kan inte ljuga inför sig själva. De kan inte liksom vara falska människor. De kan vara gambler på ett sätt, kan de vara. Men då finns det liksom ändå en strategi som syftar till någonting som ska leda till något som är sant och riktigt. Men generellt så säger man det att skyttarna, de serverar ofta såna här blaffer som hoppar upp, grodor som hoppar ut ur munnen. Och...
Eller pilar.
Ja. Exakt. Jag kommer ihåg en gång en klasskamrat som hade en så här en jättefin typ kofta eller något som var så här fläckig som en ko typ. Och den var så jättefin, men jag bara, du ser ut som en väldigt fashionabel ko. det var inte uppskattat.
Jesus, det var ett succé förstår jag.
Ja, verkligen.
Men det var ju sant.
Det var sant.
Ja,
och så den här impulsen.
Alltså den bästa mytiska figuren som täcker in skyttens sanningssägar ådra. Vet ni vem det är? Pippi Långstrump. Och som också är full av sån här rolig galenskap.
Och omättad optimism.
Ja, och vi har också den här ådran hos clownen som en arketypisk figur. Den som befriar människor ur överspändhet genom gapflabb, genom tårar, alltså genom excentriska sinnesutspel. Det ligger i clownens natur att vara en narr eller någon sån här som liksom sticker hål på tabuföreställningar eller sånt här som har tystats ner. Alltså skytten eller Jupiter, det är en förlösande energi. Mm. Och när spändheten har förlösts så övergår det i läkning. Det som vi menar med att helas, att bli hel igen. Och där har Jupiter också förknippats med vår helhetssyn.
Mm.
Det som omfattar liksom, det som inkluderar allt som är vist och klokt.
Helighet kan det till och med vara. Inte bara absolut. Helhet.
Ja. Eftersom vi pratar om naturens egen visdom kan man säga att det är så precis.
Och när vi är inne på H så tänker jag också humor. Bara med clownen och med Pippi, men också det här att skytter är ju oftast väldigt så här optimistiska, ja. Roliga. Ser det ljusa och lite roliga, humoristiska i det mesta.
Men humor är ju den mest suveräna spänningsförlösaren av alla.
Mm.
Gapflabbet liksom som får luften att gå ur all, alltså det här totala. Så det är allt det där förknippar jag väldigt starkt med Jupiter. Om vi tänker oss att Jupiter är den energin som kommer ut ur ett nålsöga. Vi kan också tänka bilden av en megafon som en tratt där det expanderar ut. Det kommer ut någonting som vidgar sig hela tiden. Så kan man säga att Saturnus är precis raka motsatsen till det. Saturnus är vägen in, koncentrationen som krävs för att komma in i ett nålsöga. Alltså som en fokuspunkt. Och den har jag illustrerat på det här sättet.
Och fortsättningen kommer i nästa avsnitt. Där vi fortsätter att prata om planetsviterna med Wilhelm Axling. Och vi vill tacka för att du har lyssnat på det här avsnittet.